Dagens gäst har italienska rötter och är 23 år gammal. Hon heter Nicole Falciani och är stor influencer i Sverige. Du är även författare och har skrivit Kära kärleken. Och till hösten kommer du ut med en ny bok som handlar om din reumatism. Välkommen hit, Nicole.
Tack.
Lillillillillillill.
Älskar, jag har lyssnat på din podd, jag har tänkt på det, jag älskar den arabiska musiken.
Är det sant? Ja. Vad fantastiskt att du på riktigt känner att melodin är lite arabic.
Men den är ju det.
Ja.
Det tycker jag verkligen, det var det första jag tänkte på, jag bara, vad roligt med något annorlunda.
Har du med att du är eller har varit ihop med en halv arab som du faktiskt känner igen att det är lite arabiskt?
Ja, 100%, så är det verkligen, men jag tycker också att alla arabiska låtar låter ju typ likadant. Och de sjunger alltid Habibi.
Habibi och LB.
Det kan liksom inte gå fel.
Nej, nej, så är det ju. Det är bara kärlekslåtar. Ja. Jag bara, varför krigar ni för?
Exakt, alla låtar handlar bara om kärlek.
Sen bara, det är så här, det handlar om kärlek och pang på rödbetan. Men sen blir det bara pang, pang. Jag bara, men hallå? Vad säger man? Hat och kärlek ligger väldigt nära varandra.
Exakt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du har ju italienska rötter, vi börjar där. Berätta om din uppväxt.
Ja, men jag, min pappa är italienare, helitalienare. Flyttade till Sverige när han var 30, eller 28, 29, ja, men någonstans där. Och mamma är halvsvensk och halvitaliensk. Men jag är född och uppvuxen här i Sverige. Och ja, alltså jag växte upp i Midsommarkransen utanför Stockholm. Och har väl haft liksom en, det känns så väldigt vanlig uppväxt. Mamma och pappa hade det inte så bra ställt när jag var yngre. Pappa, när han kom till Sverige så fick han gå på SFI. Han jobbade som diskare. Och mamma liksom hade flera jobb för att ja, men få in pengar. Liksom. Men det är aldrig någonting jag har märkt av. Alltså, det är ju saker jag har fått reda på i efterhand. Men som barn var det aldrig någonting jag tänkte på. Att så här, oj, men vi har inte jättebra ställt. Det var liksom... Det var aldrig någonting jag reflekterade över. Det är ju nu som äldre när jag har pratat med mina föräldrar som det liksom, jag har insett det. Men jag skulle säga att jag har haft en väldigt, jag tror bara en väldigt vanlig uppväxt.
Kände du någon gång under skolåren att du kände dig annorlunda med tanke på att du hade italiensk påbrå? Eller smälte du in i klassrummet och bland vänner?
Ja, alltså jag skulle vilja säga så här att det är en så svår balansgång tycker jag när man är... Alltså ha rötter från ett annat land. För att... Jag brukar alltid säga att jag känner mig väldigt italiensk här i Sverige. Men när jag är i Italien så känner jag mig väldigt, väldigt svensk. Att så här, det känns som att man inte riktigt hör hemma någonstans. För att i Sverige så tycker många att så här, du är för rak och ärlig. Du har för mycket temperament. Du blir väldigt arg lätt. Medan i Italien så kan de nästan vara tvärtom. Att säga, men gud, du är så tyst. Du är lite tillbakadragen. Vilket är det typ sista jag skulle få höra i Sverige. Så att jag skulle vilja säga att det är svårt när man kommer från två bakgrunder. För att man blir ju präglad av båda två. Men samtidigt så känns det som att man inte riktigt hör hemma någonstans.
Och den där känslan tror jag väldigt, väldigt många känner med dig. Den hade man ju själv. Och då, du tänker Italien, då kan du tänka dig liksom längre söderut. Mellanöstern och Syrien. Och araber och gapa och skrika. Och
ja.
Tofflor som flyger i luften. Och svensken är bara, men herregud, sa de så där till dig? Det är bara polisanmälan. Mamma, nej, det är vardagsmat.
Ja, men så
eller vardagsspråk kanske jag ska säga.
Ja, men det vet jag sen när jag har haft med vänner typ i Italien som har varit typ hemma hos min farmor och så. Och bara, men gud, är de arga nu? Jag bara, nej. Vi är jätteglada. Vi bara är väldigt...
Och absolut. Och min pappa, han var ju döv i ena örat. Det hörs skadade andra och skriker på arabiska. Dessutom är han aggressiv och ADHD. Så mina kompisar frågade om de skulle vända i dörren och gå hem med tanke på att han var så förbannad. Nej då, han sa bara välkomna in, vill ni äta mat?
Men det är ju så. Det är ju liksom, det blir ju, alltså om man, som du säger, om man redan märker kulturskillnaden Sverige-Italien, så är det ju ännu mer liksom Sverige-Mellanöstern.
Uppvuxen i Midsommarkransen och sen i din förort i Stockholm. Mm. Du säger att du hade en vanlig uppväxt. Mm. Vad hände sen då? För att någonstans, hur gick du från, är du uppvuxen i en kärleksfull familj?
Gud ja, verkligen. Ja, jag har alltid känt att mamma och pappa varit närvarande föräldrar. Och de har alltid försökt peppa mig och få mig att tro på mig själv. Och de har liksom alltid varit att, det du vill göra kan du göra om du jobbar för det. Och varit väldigt måna om att uppfostra oss båda att så här, ta ingen skit. Så det, är verkligen, det har verkligen varit en kärleksfull familj. Men jag tror också att varför jag har lyckats med det jag gör är för att jag är så himla envis. På gott och ont. Men i jobbsammanhang är det väldigt bra att vara envis.
Hur kommer du in i din... Du har ju, hur många följare har du? Du har över 300 000. Ja. Jag börjar följa dig nu.
Mm, kul.
317 000. Mm. Det är ju ändå otroligt många som följer dig och vet vem du är. Hur hamnar du där? Berätta om resan dit. Började allt?
Nej, men det var... Vi flyttade från Midsommarkransen när jag var... Jag minns inte exakt hur gammal, men runt 10 skulle jag säga. Och då flyttade vi till Årstadal. Och där så... Jag har alltid varit väldigt lillgammal. Jag har alltid varit det barnet som är så här, hellre sitter och läser en bok än att är ute. Och liksom, jag gillar att vara ensam. Jag tycker det är väldigt härligt. Och på den tiden så hade vi... mamma och pappa hade så här morgonprenumeration på dagstidning. Så vi fick hem typ SvD eller om det var DN. Men liksom någon sån morgontidning varje morgon. Och jag läste ju den varje morgon vid frukostbordet. Och då så en dag så var det en artikel om Blondin Bella. Alltså ett ganska långt reportage om henne. Och jag var 10 och hon var 17 då. Och då, alltså när man är så liten, då tycker man att någon som är 17 att oh wow, de är ju vuxna. Så där vill jag också vara när jag är vuxen. Och då berättade hon om sin blogg och att vad hon gjorde liksom, att hon tjänade pengar på det här och att vad hon fick för möjligheter av bloggen och så. Så då minns jag att jag gick till mamma och pappa och sa att jag vill bli som henne när jag är 17. Och de, alltså det här var liksom den tiden när bloggandet precis hade blivit stort i Sverige. Så att de visste ju typ inte ens vad det var. De bara, vadå en blogg? Och sen var de väldigt skeptiska och de var så här, nej men du kommer inte ha en blogg. Du ska inte publicera bilder på dig själv på internet och du ska inte skriva så på internet. Men sen i och med att jag är så envis så tjatade jag vet liksom inte hur länge, men jag tjatade ett tag. Och till slut så gav sig mamma och var så här, ja okej, du får göra det, men då ska jag ha inlogg och liksom se vad det är du faktiskt publicerar.
Och då är du 10 år gammal.
Ja, jag var 10.
Otroligt.
Och sen så bloggade jag liksom, alltså man bloggade inte de vettiga sakerna när man var 10 år, men jag bloggade liksom. Och sen när jag var 13, då hade jag bloggat i 3 år, då fick jag av en, alltså jag vet fortfarande liksom inte hur de hittade mig eller liksom hur det kommer sig, men så fick jag ett erbjudande om att börja blogga på tidningen Julia, som är så här ungdomstidning eller tjejtidning. Och det var ju skitstort och jag var så här, ja, alltså den tidningen var ju typ det enda jag och mina kompisar läste när vi var små och det var verkligen en cool tidning. Så då började jag blogga hos dem när jag var 13 och det är väl där jag skulle säga att jag liksom började växa på något sätt.
Och sen kom ju Instagram.
Ja.
I samma veva där, nu var 13, 14.
Nej. Instagram kom nog lite senare. Jag var nog kanske 15 när Instagram kom, om jag inte helt ute och cyklar. Men det blev liksom att jag fick min följarbas hos Julia. Och sen så bloggade jag där i 2 år, tror jag. Och sen började jag blogga på en annan bloggportal. Men då hade jag liksom ändå fått en följarbas som följde med. Och sen då när Instagram kom, då de som följde bloggen började ju följa mig på Instagram. Och sen har det bara liksom, ja, men fortsatt vuxit. Så att det är ändå någonting jag har hållit på med i 10 år liksom professionellt. Så att det har inte hänt över natt, om man säger så.
Återigen, som alla mina gäster säger. Ja, men vadå, bloggare? Hej. Ja, men det är ju de där 3 åren som du faktiskt har jobbat innan. Och, ja. Och sen tog du steget till tidningen Julia. Mm. Och sen är resten historia, ja. Eller vad man ska säga. Men ingenting kommer ju gratis.
Nej, verkligen inte.
När där träffade du Erik?
Jag träffade Erik när jag var 17. Så jag gick ettan på gymnasiet. Typ. Jo, men det gjorde jag, ettan på gymnasiet.
Och han var äldre, 7 år äldre än vad du är. Och hur såg dina föräldrar på det? 17 år? Jag tänker, man är inte myndig än.
Nej, alltså jag skulle fylla 18 en månad efter. Men grejen att mina föräldrar har...
Så ni pussades första månaden?
Oh, det var det enda vi gjorde. Nej, men mina föräldrar, det är dels 7 år mellan dem. Så de var väl lite så här, de hade väl inget att säga för att de har samma åldersskillnad. Och sen så, pappa är ju uppvuxen i Italien, mamma bodde där under tonåren. Och där så är det inget konstigt, alltså det är ofta ganska stora åldersskillnader i relationer generellt i Italien. Och man får ju gå ut på klubb när man är typ 15. Alltså det är liksom en helt annan... Alltså man har en helt annan tonår vad man har, alltså i Italien, än vad man har i Sverige. Så att de tyckte inte det var konstigt alls.
Och då träffas ni och hänger. Mm. Och han är ju då känd från Melodifestivalen.
Exakt.
Kände du då, åh gud, jag har träffat en kändis. Eller du var ju själv lite kändis där. Eller alltså, vad var det du liksom kände wow med, så att säga?
Nej, men alltså grejen att jag innan Erik så har jag aldrig varit en person som har tittat på Melodifestivalen. Alltså jag har aldrig sett ett helt avsnitt av Mello. Så att säga, jag visste ju såklart vad det var han jobbade med och vad han höll på med. Men det var inget jag hade sett. Jag var bara så här, alltså från början tyckte jag bara att han var en snygg kille. Och det var
det. Är han ju, det är han. Ja. Han är ju palestinska rötter.
Exakt.
Okej, så dejtade ni. Och under tiden har du jobbat då med din blogg, ja. Och du har skrivit den här boken Kära kärleken. Hur kom du in på den boken?
Nej, men jag har alltid haft ganska svårt att prata om känslor. Jag har alltid varit en just när det kommer till känslomässiga, så har jag alltid varit en ganska stängd person. För att jag bara tycker det är jobbigt att prata om. Så att jag började liksom skriva lite mer när jag var 15. Och jag tror bara att det kom till mig för att jag behövde få utlopp liksom på något sätt. I och med att jag inte pratade om det, så var det väl att jag behövde hitta något sätt att ändå prata om mina känslor, men på mina villkor. Så då började jag skriva lite mer poesi när jag var 15. Och har, alltså jag gör det fortfarande. Jag skriver så här anteckningar på mobilen när det kommer till mig. Sen när jag släpptes boken förra året, typ prick ett år sedan. Då hade jag ju skrivit poesi i 5 år. Så då fanns ju ganska mycket att välja på. Liksom. Så att det var liksom... Men det var också bara lite en slump. För att jag har skrivit, som sagt, i så många år. Och sen så har jag alltid hållit poesin för mig själv. Alltså det har nästan inte varit någon som har vetat om det. Men sen så typ vaknade jag upp en dag och kände att så här, gud, jag vill veta om det jag skriver är bra eller inte. För det är ingen som har sett det. Så att jag vill egentligen inte ens ge ut det, men jag skickade det till bokförlag för att se om det här var bra eller dåligt. Och sen fick jag svar från 2 bokförlag och bara, men gud, det här är jättebra, vi vill jättegärna ge ut det. Och jag bara, nej, men jag ska inte ge ut det här. Jag ville bara ha bekräftelsen. Men sen så gick jag på ett möte med ett av de här bokförlagen. Och jag gick också dit, då var jag fortfarande inställd på att jag inte skulle ge ut det. Utan jag ville bara höra vad de andra säga. Men sen så... Ja, men gav jag ut den ändå, för jag kände så här, men gud, jag
har... Du är ju klirr i kassan, så det är bra.
Ja, dels det, men också att jag kände så här, de finns ju ändå på mobilen. Då kan de, alltså, de är ju redan färdiga, eller liksom finns ingen mening med att inte göra det.
Och det är ju en otrolig bekräftelse på att det man gör är bra.
Ja.
Du säger att du är väldigt stängd. Hur kommer det sig med 2 italienska föräldrar som tar för sig och tar plats och pratar i munnen på varandra?
Jag vet faktiskt inte. Alltså jag och mamma har pratat mycket om det här. Och det är bara så här, alltså hon har sagt att jag var så jag var liten. Att hon kunde fråga mig, alltså redan när jag var litet barn, kanske 3-4, att så här, ja, men Nicole, du är ledsen. Och så kunde jag så här, hon märkte ju på mig att jag var ledsen. Jag bara, nej. Och så fick hon liksom tjata sig till ett svar. För att jag har liksom ingen aning, men jag har varit så sedan jag var liten.
Då tänker man ju såklart, i och med att jag vet att tråkigt nog att det är slut mellan dig och Erik, hur hanterar du sorgen då? Likadant?
Ja, jag skriver jättemycket. Ja, det är det jag gör.
Ja. Men du pratar inte med någon?
Jo, jag pratar väl lite grann med mina vänner. Men det blir aldrig... Alltså det har väl blivit... Liksom, med vissa vänner känner jag väl att jag kan prata, men det är fortfarande någonting som är jobbigt. Det är inte som att jag säger, det här är det bästa jag vet. Utan jag tycker fortfarande att det skönaste sättet för mig är att skriva om det. Nej, men jag kan nog prata om situationen och älta det. Men jag kanske har svårt att gå in just på det så här personliga känslorna.
Privata
att
där inne.
Att säga kanske att jag mår inte bra idag. Det kan jag ta emot lite. Sen har jag lärt mig typ att man måste göra det.
Men du menar ändå på att du skriver du ner det du känner. Ja. Ja.
När jag började dela om hjärtesorg så var det... Alltså jag fick så mycket kommentarer och DMs från andra tjejer som var i samma situation. Och på något sätt blev det väldigt skönt att så här, okej, men det är någon annan som mår som jag mår. Alla har någon gång i livet gått igenom det här, så att jag kommer ju överleva även om det inte känns så varje dag. Men så, liksom att man fick, man blev ett litet community typ. Och det har varit så skönt att så här, det finns andra som mår lika piss som jag mår. Så att jag har väl delat med mig ganska mycket på bloggen, för att det har också alltid varit min liksom safe zone.
Men så är det ju. Så här, vem går igenom ett liv utan problem? Nej. Eller hjärtesorg eller irritationer eller vad det nu än är? Det är det vi pratade om tidigare, att får man ur sig det så får man ju alltid feedback tillbaka.
Exakt.
Och jag tror att det är viktigt också för en person som är i din situation att också så här visa, ja, men jag är som alla andra, jag mår också så här.
Ja.
Och kan man få mycket kärlek för det, så hjälper det också att hila och läka.
Ja, men precis, för att jag har ju fått jättemycket kommentarer om så här, du borde lyssna på den här podden, eller här har du typ en bra och rolig serie som du... Alltså att man får ändå så här tips, vilket har varit väldigt... Men det är så här fint att andra går igenom någonting som man själv går igenom, men ändå tar sig tiden att försöka hjälpa mig. Och att man inte känner varandra, det tycker jag är en väldigt... Det är väldigt fint och man blir väldigt rörd av det.
Hur känner du att du ska göra fortsättningsvis för att må bättre dag för dag? För du säger att du mår lite dåligt just nu.
Nej, men alltså jag försöker väl umgås väldigt mycket med mina vänner och bara så här, hitta på saker. För att, ja, men det har jag också märkt, att så här, är jag hemma så mår jag ju sämre. För att man så här, man börjar tänka, man börjar fundera. Men om man är upptagen och gör saker, då har man inte tid för det. Så att jag tror bara att så här, försöka hitta på saker som man själv uppskattar. Och sen så, alltså även om det är det sista jag fortfarande vill höra, men att man inser att så här, det kommer ju bli bra någon gång. Det kommer ju inte vara så här för alltid.
Kan du bli irriterad om någon säger det till dig?
Jag är jätteirriterad, för jag kan bli så här med håll käften.
Ja, för känslan är här och nu.
Sen fattar jag liksom att typ ens vänner och familj och att okända säger det i all välmening. Och jag kan ju ur liksom ett annat perspektiv så kan jag ju se det. Men man vill ju inte höra det.
Men kan du se, om du tittar klart på situationen. Det är svårt ibland när man är inne i en situation att tänka klart. För man är inne i bubblan själv. Man måste ta sig ur den. Kan du ändå känna någonstans att det här var det bästa för ditt liv?
Nej. Nej. Eller alltså... Inte just nu. Sen är det klart, pratar man om 5 år, ja, då kanske det var svinbra att det här hände. Nej, men alltså det vet man ju inte. Men här känner jag väl att, ja, men jag tycker att problemet är, och det tycker väl väldigt många är problemet, att så här, man väntar inte så länge med att göra slut när man egentligen skulle gifta sig. Det är väl det som jag tycker är huvudproblemet, att så här, folk gör slut hela tiden, det är okej att göra slut. Det håller inte alltid, men man måste göra det på ett schysst sätt.
Utan att veta någonting, jag säger bara generellt sett, kan det ibland vara så att killar kör strutsen.
Ja, men det tycker jag, att när jag har börjat prata med folk och andra så här, bekanta som har gjort slut, eller vänners vänner som har gjort slut, att det är ju det snubbar ofta gör. Helt plötsligt så bara, nej, men det här funkade. Men okej, vad händer nu? Och så har det varit i typ alla jag har pratat med som har varit i en sån situation, eller känner någon som har varit i den situationen, så har det varit så.
Men kunde du känna innan då att det var brist på kommunikation, eller kände du hela tiden att ni har kunnat prata om allt?
Nej, men vi har definitivt kunnat prata om allt. Sen har vi väl varit dåliga på att kommunicera. Men jag har aldrig känt att nej, men det här kan jag inte prata om, eller det här kan jag inte säga. Men ja, alltså, om jag ser tillbaka, alltså, även nu, även om det inte har gått så lång tid, att jo, men vi har varit dåliga på att kommunicera med varandra.
Skulle du säga att ni är vänner då?
Nej. Eller nej, alltså, vi är inte ovänner, men jag känner bara att jag vill inte ha dig som vän. Jag har tillräckligt många bättre vänner än dig.
Man får gå vidare liksom.
Ja, exakt.
Din familj, din syster, är alla ett stöd för dig just nu?
Ja, jättemycket. Mamma och pappa bodde faktiskt hemma hos mig första veckan. Sen bodde min syster hos mig andra veckan. Och sen så har ju typ polare kommit och gått. Det har varit lite öppet hus hemma hos mig. Men det har varit,
det är
väldigt
skönt.
Fint.
Det är kärlek och trygghet.
Verkligen.
Och det är väl i sådana här situationer också man märker vilka vänner som är på riktigt också.
Alltså så är, och det har ju varit, alltså det är ju hemskt på ett sätt, men det har ju också varit någonting bra i den här situationen. Att man verkligen har märkt vilka som finns där på riktigt. Och också att vissa vänner som man kanske trodde var mer än bekant, som verkligen har funnits där, och man bara, oj, det här trodde jag faktiskt inte om det. Alltså att man blev positivt överraskad.
Det säger alla.
Och det är så fint. Alltså verkligen vissa människor som jag var så här, ja, men vi vänner, vi umgås lite. Men gud, jag trodde aldrig att du hade, alltså, du skulle vara den människan som verkligen har ringt och hört av dig och fixat grejer. Men så har det varit så. Och det är väldigt fint.
Och så är tvärtom.
Och tvärtom, ja. Det har ju varit vissa tvärtom också. Att man trodde att den här vännen är någon jättenära. Och så har de inte ens hört av sig och frågat hur man mår. Eller hur det känns. Eller hur det går liksom.
Vi kör strutsen där också.
Ja, exakt. Strutsbeteendet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du ska skriva en bok om reumatism som du släpper till hösten. När fick du reda på att du hade reumatism?
Alltså, jag blev sjuk när jag var 6. Men så här i efterhand så säger väl båda mina föräldrar att jag förmodligen har varit sjuk sedan jag var bebis. För att jag blev sjuk när jag var 6, och då fick jag... Min reumatism började som en systemisk form av reumatism, vilket är väldigt ovanligt. Så jag fick inte problem med lederna först, utan jag fick febertoppar, svullen mjälte, svullna lymfkörtlar. Alltså jag fick liksom väldigt mycket andra symptom förutom lederna. Och det hände när jag var 6. Men sen så nu efterhand så har ju både mamma och pappa varit så här, okej, men du kröp aldrig, du började gå väldigt sent. Liksom att... Ja, men i efterhand har man sett samband som man inte fattade där och då, men som nu är så här, oj, du har förmodligen haft det sedan du föddes liksom, i och med att nu ser man ju allting från ett större perspektiv. Nej, men då blev jag sjuk, eller började få de här febertopparna, och då åkte vi in till Sachsska Södersjukhuset, för att mamma trodde det var blindtarmen, för att jag hade så ont i magen. Men där så hittade de liksom inget fel, eller de såg att någonting var fel, men de hittade inte felet. Så jag låg faktiskt inlagd till och från i 1,5 år. Och man hittade fortfarande ingenting. Så sen efter 1,5 år så valde mamma och pappa att skriva ut mig. För de var så här, okej, men vi får ingen hjälp. De hittar ändå inte vad felet är. Och de tyckte liksom att men då är det bättre att jag får leva ett vanligt liv. Alltså än att behöva vara in och ut på sjukhus.
Och hur gammal är du nu? 8 då?
Ja, då var jag typ, jag skulle fylla 8. Så då skrev de ut mig, och sen så liksom började symptomen började försvinna lite grann. Men sen när jag var 12 så började jag få jättemycket problem med mina knän. Jag spelade tennis då också, Jag började spela tennis när jag var 5. Och så spelade jag tennis tills jag var typ 16-17. Och då, ja, men jag fick jättemycket problem med knäna och liksom gick till ortoped. Och så här, jag blev behandlad för ett ortopediskt fel som heter osteokondrit. Men det hjälpte liksom inte. Utan det var så här, det blev lite bättre men det blev ingen förbättring. Och det fortsatte liksom under liksom ett par år. Och då till slut så sa ortopederna så här, men gud, det här, han var äldre, han var typ, jag tror liksom han var 65, så han var liksom en äldre läkare. Och han var så här, men det är någonting som inte stämmer. Han bara, jag jobbade på barnreumatologen för massa år sedan, eller hjälpte till när någon behövde hjälp. Så jag skickar en remiss dit, så får vi se vad de säger. Men han bara, men jag tror det är det. Och sen så,
reumatism.
Ja. Och sen så fick jag remissen dit, gick dit på 2 läkarbesök och sen fick jag diagnosen liksom. Så att det tog ju mer än 6 år att få en diagnos.
Helt sjukt.
Men sen när jag väl fick den så liksom de på barnreumatologen, de var ju så här, men hur kan de inte ha upptäckt det här innan? Det här är ju liksom ett glasklart fall. Så de tyckte att det här borde ju ha upptäckts ganska direkt. Men just i och med att den började som en ovanligare form så var det väl svårare att liksom...
Jo, men då känner man någonstans att det borde stå skrivet att reumatism hos barn börjar just på det sättet som det börjar hos dig. För det kan ju inte ha varit ovanligt, tänker jag.
Nej, alltså det är fortfarande, det kan ju börja som min gjorde, men det är bara 2% av alla barn som börjar på det sättet. Så att jag fick ju också den ovanliga...
Du är unik, Nicole. Jag är unik.
Oerhört unik. Varför bara som alla andra?
När man kan vara annorlunda.
Exakt.
Om de hade kommit på det tidigare, att du har reumatism, hade man kunnat förändra någonting?
Nej, man hade inte kunnat förändra liksom situationen, men man hade ju kunnat ge mig medicinering tidigare så att jag slapp ha ont. För det är ju egentligen det som är grejen med reumatism, att alltså det är en kronisk sjukdom så man blir aldrig frisk. Men det man gör är att man försöker hitta en medicin som gör en smärtfri så att man ska kunna leva, ja, men så vanligt som möjligt. Så det är väl det enda som hade kunnat vara skillnaden.
Blir det värre med åren?
Nej, det skulle jag inte säga. Det var som värst för mig under tonåren. Och det ser mig ganska vanligt för att hormonerna i kroppen är överallt och ingenstans. Så just tonåren var ju katastrofal. Men nu så har jag en medicin sen snart 2 år tillbaka som funkar jättebra. Men det, alltså grejen att i och med att det är en kronisk sjukdom som går i skov, så kan jag ju ha ett halvår där det är jättebra och sen kan jag ha 2 månader där det är piss. Och det går ju liksom inte att förutse. Så det är väl det som är det jobbiga, och att vintern alltid är värre än vad sommaren är. Och så bor man i Sverige. Jag är ju väldigt känslig för typ, jag menar att nya sängar, alltså om jag sover på hotell eller utomlands eller jag menar, sover av hos en vän. Det räcker att jag sover en natt och så känner jag att men gud, jag har så ont i min rygg. För att jag är van vid min säng och jag har en madrass som liksom så. Så det kan jag ju känna direkt. Och typ så här, om jag flyger långt, har suttit still länge, så får jag ju mer ont när jag sen ska liksom... Eller det är väl mer att man blir stel. Att så här, när jag reser mig efter att ha suttit på ett långflyg, så känner jag mig som en 80-årig gammal tant. Och bara gud, jag måste typ sträcka ut mina leder nu, för de känns jättestela. Så att det är väl... Men det är, när det blir liksom lite för mycket stilla sittande eller om jag står upp för länge. Jag jobbade extra när jag var yngre i en leksaksbutik och där stod jag ju bara. Och då kunde jag ju känna i slutet av dagen att oj, nu gör hela kroppen ont för att jag har stått i 8 timmar. Alltså i och med att jag var så liten när allting började, så alltså jag brukar alltid säga på ett sätt tror jag att det har varit bra för mig, för att jag har ingenting att jämföra med. Jag vet inte hur ett vanligt liv är eller hur det är att inte ha ont, för att jag har alltid haft det. Så att jag tycker det är, alltså nu i efterhand så är jag ganska glad att så här, skulle jag få det att jag fick det då och inte fick det som nu när man kanske är 20 plus och har levt ett vanligt liv.
Hjälper yoga, pilates, hjälper olika övningar mot reumatism?
Ja, men alltså träning hjälper ju, alltså generellt.
Mat?
Ja, mat har jag också märkt mycket. Alltså, grejen är att det är ju, träning rekommenderar ju sjukvården också, mat är ju typ att det finns inga 100-procentiga studier. Så de är så här, om du vill testa så kan du testa, men det är inget man rekommenderar fullt ut. Men jag har ju slutat äta fläsk sen typ 1,5 år tillbaka.
Jag blir muslim.
Exakt, jag blir muslim. Jag kanske äter fläsk två, tre gånger per år om det är så här, ja men, oh, bacon. Nej, men liksom, om jag känner en craving. Men annars så äter jag inte fläsk längre. Och det har jag märkt jättestor skillnad på. Och sen så rent generellt så har jag dragit ner ganska mycket på att äta rött kött. Jag skulle aldrig labla mig som så här vegetarian för att jag så här känner ibland, gud, idag vill jag äta en pasta köttfärssås. Och då gör jag det. Men jag har liksom dragit ner på det, så att nu kanske jag äter rött kött en, två gånger i månaden. Och det har jag också märkt jättestor skillnad på. För att rött kött ökar ju inflammationen i kroppen.
Och socker?
Ja, men socker, det är jag svag för alltså. Så jag, där har jag nog aldrig testat fullt ut att så här utesluta helt. För att jag känner också så här, man vill ju bli smärtfri och man vill ju må så bra som möjligt, men också att så här, man vill ju inte ge upp hela sitt liv heller. Alltså det finns ju vissa så här jättedrastiska kosthållningar där du säger du ska inte äta gluten, inga mjölkprodukter, du ska äta vegan. Alltså att, men då blir det också så här, men det blir en så himla stor begränsning på mitt liv att så här, jag är inte villig att kompromissa så mycket. För att det känns som att det blir en större kompromiss än att ha ont lite då och då, om du förstår vad jag menar.
Ja, man vill ju njuta av exakt. Livet. Jag förstår det. Det är ju som att säga så här, ja men var jättesmal och ät räksallad varje dag eller var lite halvmullig och må bra och ät gott. Mm. Då äter man ju hellre gott
och
må bra.
Ja, men exakt, för att man vill också leva. Alltså jag vill ju inte behöva säga om jag ska gå ut och äta med mina tjejkompisar eller är hembjuden till någon. Bara, nej men gud, det här kan jag inte äta. Här har du min lista på vad jag äter och inte. Att det är så här, och jag älskar mat. Jag skulle inte kunna...
Ja, du är från Italien, det är inte konstigt alltså.
Nej, men så jag känner att så här, det, jag kan kompromissa på mycket, men jag kan inte kompromissa med allt för att må bra. För att då tror jag ändå att jag inte hade mått bra psykiskt.
Och vad ska din bok handla om då?
Den kommer handla om hur det är att leva med en kronisk sjukdom och vara ung. Men också så här, det kommer vara varvat lite med faktabaserat också åt så här, vad reumatism är, vad man kan göra. Men i det stora hela så är det ju min berättelse om att, ja men från att jag blev sjuk till att jag fick en diagnos till hur det är idag. Mina tips och råd till andra. Hur jag typ försöker hålla ett, ja men hur jag försöker hålla mig själv positiv i en situation som ändå kan vara väldigt jobbig. Så att det är väldigt mycket.
Blir den sämre av psykisk smärta? Det låter som en konstig fråga.
Ja, men om man är
nedstämd och ledsen som du har varit nu, känner man av den mer?
Jo, men det tycker jag. Men det är väl också för att allting på ett sätt hör ihop. Att så här, okej, men jag har mått sämre nu, då sover jag sämre. Vilket gör att jag får mer ont. Alltså att allt hör ju ihop. Alltså det fysiska och det psykiska hör ju ihop. Så att ja, det skulle jag verkligen säga.
Bodde du och Erik tillsammans i samma våning?
Mm.
Ja, jag tänker, eller var det hans våning eller säljen av?
Vi köpte lägenhet för 3 månader sedan. Jag var tvungen att räkna. Vi köpte en ny lägenhet för 3 månader sedan.
Nej.
Jo.
Skojar du?
Nej. Så vi köpte den gemensamt. Men nu, för 1 månad sedan så köpte jag ut honom. Och bor kvar i den själv. För att jag kände så här, men vi hann aldrig bo i den på riktigt. Vi hann aldrig fixa den på riktigt. Så att jag kände så här, nej men jag bor kvar. Jag ska måla om allting nästa vecka.
Och du ska ut.
Och du ska ut. Och jag ska köpa nya möbler. Nej, så det är jag som bor kvar i, eller jag.
Ja, men det känns väl skönt ändå.
Det känns väldigt skönt. Och som jag sagt till mina vänner, hade varit vår gamla lägenhet där vi hade bott i flera år, då hade jag inte velat bo kvar. Men det här kändes aldrig som vår lägenhet. Och jag älskar den lägenheten och tycker att läget är fantastiskt. Den är jättestor, den har mycket så här sociala ytor. Så den känns, alltså även om jag bor själv på 130 kvadrat så känns den perfekt för mig.
Hur ser du ditt liv här framöver med som influencer? Jag vet att du ska släppa den här boken om reumatism. Vet du vad den kommer heta?
Ja, du ser ju inte sjuk ut.
Okej, du ser inte sjuk ut. Så din bok Du ser inte sjuk ut kommer ut i höst. Hur ser ditt liv ut annars?
Nej, men fokuset egentligen hela våren har ju varit på boken. Jag började skriva på den i december. Och sen har det ju varit så här, skriva. Och nu är vi inne i verkligen slutskedet. Den ska faktiskt in om några dagar på sista korrläsningen.
Och du har kunnat skriva och fokusera på den senaste tiden också?
Alltså, jag har ju fortsatt jobba, men det som ändå var skönt att jag hade typ i princip skrivit 98% av boken innan allt det här hände, så att den var ju klar. Det var med att den skulle läsas igenom, flytta stycken och skriva till saker. Men så att jag har typ inte tänkt på vad jag ska göra, för att boken har verkligen varit så här. Det enda jag tänkt på har varit boken. Nu ska den bli klar. Så att jag vet faktiskt inte. Men jag funderar faktiskt på att dra till Spanien i höst och plugga spanska. Jag bodde 3 månader för 2 år sedan i Spanien och pluggade spanska. Och nu känner jag att nu kanske jag ska åka ner i höst igen och göra det.
Kan du ta med min 12-åriga son? Han har precis fått ett F i spanska.
Han får bo hemma hos mig, så pratar vi bara spanska.
Och som influencer, du gör ju betalda samarbeten, så att det är det du kommer fortsätta med förutom den här boken då?
Ja, alltså jag har väl alltid sagt att jag inte tror att jag kommer vara influencer för alltid. Men så här, just nu trivs jag väldigt bra med det och tycker fortfarande det är roligt.
Och man tjänar mycket pengar på det.
Ja, och jag tänker så länge det funkar och jag tycker det är roligt och det är givande och jag kan leva på det, så kommer jag fortsätta.
Tycker du att det är jobbigt med allt som skrivs om dig? Negativt har du inte stått någonting. Men tycker du att det är jobbigt att media skriver om dig nu efter uppbrottet? Eller?
Nej, jag bryr mig inte så mycket. Alltså jag tänker så här, när man har varit offentlig i så många år, då slutar man ju bry sig till slut. Alltså folk är så här, oavsett vad jag hade gjort eller inte gjort eller betett mig, så kommer ju folk alltid tycka och tänka saker. Och det är ju så här, jag hade kunnat vara Moder Teresa och folk hade ändå skrivit skit om mig. Så att jag känner bara att så här, nej, jag bryr mig inte. För att jag tror inte man hade kunnat jobba med det jag gör om man inte kan skaka av sig det.
Vad skulle du råda andra tjejer till som hamnar i din situation?
Men jag skulle väl säga så, försök verkligen omge sig själv med vänner och familj. Och typ så här, gråt när du känner för det. För att det är så här, det är piss, och så här, har man inte valt det själv så mår man ju dåligt, och det är okej. Men jag tror bara att det är viktigt att så här, inte stänga in sig hemma och ligga i soffan och kolla serier, för att då mår man bara ännu sämre. Att så här, försök boka in grejer med vänner, be dina vänner att ta med dig ut, att så här, tvinga dig nästan. Och sen så tycker jag bara att det har varit väldigt skönt typ att så här, ja, men prata om det och typ känna sig snygg. Alltså det har varit så skönt att så här klä upp sig och fixa sig och bara, jag är så jävla snygg idag.
Och det är så härligt att du säger det. Mm. För att oftast om en kille gör slut med en, så kan man, det kan ju ta på självkänslan.
Ja, definitivt.
Gjorde du det för dig också?
Nej, alltså jag har alltid varit så himla säker i mig själv. Att jag är så här, okej, men om du inte gillar mig, ja, hej då. Alltså att så här, det är klart jag är ledsen för situationen och att man är ledsen att så här, men den här personen tycker inte om mig längre. Men det är så här, jag är så självsäker i mig själv att jag är så här, okej, men om jag inte duger, hitta någon annan då. Eller?
Coolt.
Det låter så himla hårt.
Nej, absolut inte, men du har bra självkänsla.
Ja.
Så den fixar inte en törn.
Nej, den
har precis kommit fram till.
Men det har bara varit så skönt att så här, alltså egentligen så här, nej, jag känner inte att få klä upp mig och sminka mig och fixa mig, men det har varit skönt för att vara så här, men gud, jag är faktiskt snygg.
Ja, och jag tycker det är så coolt av dig att säga, faktiskt på riktigt, att vara så ung och säga, nej, men det var inte jag som valde det här.
Nej.
Och det är någon annan som har gjort slut med mig. Mm. Tough shit, jag mår sjukt dåligt över det här. Jag tycker det är så coolt att bara
säga. Ja, men jag tror att det är också en viktig...
Det visar att du har bra självkänsla. Det var dit jag ville komma.
Nej, men jag tror det är viktigt att så här, att är man i en situation där man själv inte har valt det, så tror jag att så här, det är jätte... Alltså det är okej att vara ledsen och arg och ältare, men att säga också att så här, jag kan inte göra någonting åt det, att så här, det är utanför min kontroll. Att så här, ja, det är skittufft, men så här, ja, jag kan inte göra något mer för att jag har gjort allting. Och den känslan är väldigt skön att komma till insikt med, att så här, jag har gjort allt. Om du inte vill att göra allt, det är inte mitt fel och det är inte mitt problem. Det är skittråkigt, men så är det liksom.
Ja, ska man göra en resa ihop kan ju inte någon hoppa av på perrongen. Nej. Då måste man göra den tillsammans.
Exakt.
Men känner du att det finns någonting inom dig som är så här, nej, men jag skulle vilja säga det här eller göra det här, eller känner du bara, nej, men nu har jag gått vidare?
Nej, jag känner att jag har sagt allting till honom och att jag har varit ärlig med hur jag känner och hur jag har upplevt och liksom allt sånt. Så jag har liksom inget som är så här, gud, jag skulle verkligen vilja prata med honom och säga det här, för att jag känner att nej, men jag har sagt allt. Sen skulle jag säga att här, alltså ingen från ett uppbrott går ju vidare efter 6 veckor. Alltså det gör man ju inte. Man kan ha gått vidare i den bemärkelse att ja, men man börjar försöka hitta på saker och att så här, ja, men vissa dagar känns ändå okej. Men så här, man kommer ju inte över någon som man har varit ihop med i 5 år på 1,5 månad. Det gör man ju inte.
Och speciellt inte om man älskar den personen. Nej. Älskar du honom fortfarande?
Ja, det skulle jag säga. Definitivt.
Tack för att du kom hit, Nicole.
Tack själv.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.